Vi ska nu läsa dagens evangelietext, Lukas kapitel 15, vers 1-7. Om du vill följa med så hittar du den på sidan 16:10. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sa: "Den mannen umgås med syndare och äter med dem." Då gav han dem denna liknelse: "Om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: "Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat." Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Jesus är på väg till Jerusalem. Han omges inte bara av stora folkskaror, utan han umgås också med tullindrivare och syndare. Det var inte okej, enligt fariseerna och de skriftlärda. De blir arga och de kritiserar Jesus för det. Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Syndarna, vilka var det? Jo, förstås de som handlade tvivelaktigt och moraliskt fel, bröt mot lagen. Men även sådana som till sina yrken eller hälsotillstånd ansågs vara kultiskt orena, ohederliga, politiskt korrupta. Till exempel tullindrivare, skatteindrivare eller alla som var sjuka. De fariseiska skriftlärda förargade sig över Jesu brott också, att de ville ju urskilja ett särskilt folk, det heliga folket. Men Jesus, han umgicks med andra som inte var heliga. I anklagelsen ligger inte bara att Jesus omgavs med syndare, utan också att han äter med dem. Genom måltidsgemenskapen så ingick han ett förbund med dem han åt med. Så såg man på måltider på den här tiden. Medan fariseerna krävde att man först behövde omvända sig och rena sig för att umgås med de heliga, så umgicks Jesus enligt Lukas evangeliet med syndare för att de skulle omvända sig. Mot kritiken Jesus får så tar han hjälp av tre liknelser i kapitlet 15 i Lukas evangeliet. Och man tror att evangelisten Lukas har satt samman de här liknelserna för att hans bild av Jesus är att Jesus är den som umgås med de utstötta, de utstöttas vän. Och här, om man bara stannar upp lite kort inför detta, så är det ju bland annat i det här som vi har Jesus som förebild när vi investerar tid i människomöten, i konfirmander, nyanlända, barnbarn, grannar, scouter och andra som ännu inte lever i en relation med Gud eller som på ett eller annat sätt är vilsna, ännu inte funna. Jesus umgicks med alla för att de skulle få chans att möta Guds kärlek och få en personlig relation med livets Gud. Att dela en måltidsgemenskap, det är ett sätt att välkomna en människa in i gemenskap. Alla människor på jorden kan bli hittade. Och det är vi som sitter här och många med oss som är de som Gud använder för att den som känner sig förlorad ska kunna bli funnen. Och som ett synligt tecken på det här i kyrkan så är nattvardsbordet alltid öppet för alla som söker Gud. Det 15:e kapitlet i Lukas, det handlar om ett förlorat får, ett förlorat mynt och en förlorad son. Ett helt kapitel om det förlorade kan det tyckas. Om man nu går på de här överskrifterna som de som har satt samman Bibeln och översatt Bibeln har gjort. Men tyngdpunkten skulle lika gärna kunna ligga på glädjen i att bli återfunnen. Ett återfunnet får, ett hittat mynt, en återfunnen son. Kanske liknelserna om återfinnandets glädje. Jag har under några söndagar här nu i maj och juni predikat om gudsbilder. Den Gud som möter oss idag, det är en Gud som längtar, en Gud som söker och en Gud som är glad och vill dela med sig av sin glädje. Alla människor är skapade av Gud, tänker vi som kristna, för att leva i gemenskap med Gud. Och inom varje människa finns det därför ett brådjup av längtan, där vi längtar tillbaka till relationen med Gud, det gudomliga, den livgivande pulsen. Man talar ibland om att vi som människor en paradislängtan. Att vi i våra kroppar liksom har inkodat i vår kropp och i vår själ en längtan tillbaka till paradiset, till gemenskap med Gud, där allt är helt. Oavsett om man håller med om det eller inte, så kan vi nog kanske ändå hålla med om att alla människor på jorden på ett eller annat sätt längtar och söker efter något. Vi är ganska gott sällskap av Bibelns människor som söker till exempel jobb, som söker svar. Stjärntydarna som söker efter den nya kungen. Jakob som söker Rakels hjärta. Mose som söker det förlovade landet. Och vi kan känna igen sökande i våra egna liv och i vår kultur. Den ständiga jakten efter något nytt, något verkligt eller något som distraherar oss för stunden. Augustinus formulerar den här längtan och sökandet med orden: mitt hjärta är oroligt till dess det finner ro i dig. Vi tror med honom att all längtan och jakt i slutändan är en längtan efter Gud, en längtan hem. Dagens altarsalm som vi läste inledningsvis uttrycker samma sak. Låt min bön nå fram till dig. Rädda mig som du har lovat. Jag längtar efter din räddning. Herre, din lag är min lust. Och nu går vi tillbaka till texten. Jesus svarar på kritiken genom att berätta om det förlorade fåret. Han formulerar en fråga retoriskt. Om någon av er har och tappar bort ett, lämnar han då inte och går och letar? Åhöraren, vi eller de som lyssnade då, läsaren förväntas ge svaret. Men är svaret verkligen givet? Var det klokt på den tiden att lämna 99 för ett enda? Om man var böjd att besvara den här frågan negativt, så var liknelsens fortsättning chockerande. Men när Jesus berättar så förväntar han sig på något sätt att åhöraren håller med honom. Poängen ligger inte i det chockerande att han lämnar de 99, utan i den omsorgsfulla åtgärden att han letar. Men det chockerande var inte hedens åtgärd, utan själva jämförelsen med en hede som i samtiden saknade både status och trovärdighet. En hede som ägde 100 får var inte så rik att han kunde anställa någon, leja hedar. Men han var heller inte så fattig att ett får, att han verkligen behövde leta efter det bortsprungna fåret om han riskerade de 99. Nej, bilden, om man läser på hur det var då, följer en herdes normalprocedur. När det var kväll så räknade en palestinsk herde in sin jord. Han drev in hela jorden i en folla. Att han lämnade de övriga fåren i öknen behövde ju då inte betyda att han lämnade dem liksom vind för våg, betandes eller övergivna i öknen, utan troligtvis i en folla eller i en bergshåla. Kanske var det andra herdar där som höll uppsikt över hans får. Ja, det finns inga förklaringar, och det kanske är just hur det ska vara. För bristen på att vi vet allt förtätar stämningen i bilden. Huvudsaken i berättelsen är inte att herden lämnar fåren, utan att han går och letar efter ett enda borttappat får tills han hittar det. Den åhörare som var bekant med de gammaltestamentliga texterna kunde säkert höra ekot från Hesekiel när Gud beskrivs som den gode herden som bryr sig om sina får och plåstrar om dem med mera. Och Lukas, han lägger till att herden lägger fåret över sina axlar. Och det var förstås en helt normal åtgärd när en herde tog sig an ett väldigt litet lamm eller ett skadat lamm. Det faktum att bilden i liknelsen nu inte avslutas i follan när herden har kommit hem understryker att berättelsen inte bara handlar om något förlorat som blir återfunnet, utan om just återfinnandets glädje. Herden, och här är det ju lite märkligt i bilden då, det är ju det här som inte stämmer med verkligheten så som vi tänker oss den, det är att han nu börjar samla sina vänner och sina grannar till en fest med motiveringen: gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Fram till nu så har bilden varit realistisk, men det här sammankallandet av vänner och grannar är ju en retorisk förstås överdrift för poängens skull. Liknelsens uppbyggnad pekar fram mot Jesus när han lite auktoritativt säger: jag säger er. Och så säger han att fåren räddas, och det orsakar stor glädje. Men det blir ännu större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Och man kan ju undra, vilka är de här rättfärdiga? Och Jesus säger ingenting om det. Men läsarna och de som lyssnar får själv dra slutsatsen att Jesus nog kanske är ganska ironisk, och att han uttalar sig om fariseerna och de skriftlärda som inte tror sig behöva någon omvändelse. Så vad har det här med oss att göra? Det finns, som i de flesta texter, väldigt många spår. Ett kan vara att fortsätta be för de barn, föräldrar, grannar, arbetskamrater, ensamkommande människor som ännu inte funnit en livsgemenskap med Gud så som Jesus visar. Eller att be för alla vilsna själar. Ett annat spår kan vara att vi alla är som det bortsprungna fåret. Dag efter dag förlorar vi oss och behöver hitta hem. Troligtvis har vi inte, vi som sitter här i kyrkan idag, aktivt lämnat Gud, då skulle vi vara på någon helt annan plats än i kyrkan. Men vi alla är människor som dag efter dag förlorar kontakten med oss själva, med Gud, det djupt gudomliga, ljuset, kärleken, Jesus som vill leda oss. Det är ju detta som den kristna tron beskriver med ordet synd. Att vi går vilse, väljer fel, glider bort, kommer hemifrån eller är förlorade. Och några frågor som jag ibland ställer till mig själv och som du kan ställa till dig själv om du vill. När upplever jag mig förlorad? När är det något som gått förlorat? Upplevelsen av att vi förlorar kontakten med oss själva hör ofta ihop med att vi också förlorar kontakten med Gud. Vi får hjälp av texten med fåret. Vi får följa ett vilset får på livets avkrokar. Och jag har väldigt svårt att tro att det här fåret med flit stack iväg. Plötsligt upptäcker det bara att det har kommit bort från herden och tappat kontakten med resten av flocken. Och så är det ju också för oss ibland. Små val här och där för oss längre bort från Gud. Livspusslande och en full almanacka gjorde att gudstjänstlivet eller kontakten med församlingen eller min egen bön sköts på framtiden. Och plötsligt, precis som det där fåret, upptäcker vi att vi kommit långt ifrån Gud utan att riktigt veta hur det gick till. Evangeliet i berättelsen är att Gud söker rätt på fåret. Det är djupast sett Gud som söker och längtar efter människan. Likt Adam och Eva i lustgården är det vi som gömmer oss. Guds längtan och jakt är långt mer intensivt och ihärd än vår egen jakt och sökande efter Gud. Vår längtan, det är som en droppe i Guds längtans hav. Gud går så långt, läste vi i Romarbrevet, att han sänder Jesus, sin egen son, för att söka med ljus och lykta efter dem som gått förlorade, är vilsna, det vill säga vi alla människor. På nytt och på nytt och på nytt behöver vi ta emot Guds förlåtelse. Komma till Gud avbörda oss allt som tynger, allt som hindrar livet, och börja om. Och hur gör vi det? En hjälp är att på kvällen gå igenom sin dag. Vad har jag varit med om? Hur var det? Hur kändes det? När upplevde jag glädje? När var det tungt? Bön är ett sätt att låta sig bli funnen av Gud igen. Ett annat sätt är att stanna upp och ge sig tid att reflektera över frågor som: vem har jag blivit? Vem vill jag vara? Vart är jag på väg? Och var är jag just nu? Det reflektionsutrymmet kan se väldigt olika ut för oss. Men det kan till exempel vara att vara på en gudstjänst, ett själavårdssamtal, en stilla dag, en retreat, ha lite egen tid på semestern, en kväll i veckan där man får chans att gå ut i skogen och tänka, livsnära samtalsgrupper. Vi behöver forum, olika forum för återvändande, att hitta hem till sig själv igen, att landa, ta ny sats, att uppleva återfinnandets glädje. Glädjen i att just nu är jag närvarande i mitt eget liv. Inte som jag önskar att livet vore, utan som det är just nu. Vi behöver platser och gemenskaper där vi tillsammans med psalmisten får utbrista: jag har gått vilse som ett bortsprunget får. Sök rätt på din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud. Vi behöver platser där Gud är i centrum, där vi kan bli funna. Kyrkan är den plats i världen där Guds sökande och välkomnande av människan tydligast får kropp. Och tydligast blir det runt Herrens bord, måltiden. Dina synder är dig förlåtna. Kom, nu är allt tillrätt. Kristi kropp för dig utgiven. När vi själva tagit emot förlåtelsen, blivit indragna i Guds famn, kommit i kontakt med vår djupa kärleksnerv, så sänds vi alltid ut för att vara Guds händer, fötter, ögon och öron och famn i mötet med våra medmänniskor. Gud använder oss för att varje människa ska få ett varmt bemötande och uppleva sig funna genom oss. Vår evangelisation och mission, för att ta stora ord i min mun, handlar om att genom kärleken hjälpa människor att hitta hem. Det handlar om att dela Guds glädje över varje människa som Gud har skapat till sin avbild. Vem är då Gud enligt liknelsen? Två punkter. Den första: Gud är den som ständigt längtar och söker efter oss. Om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det. Det andra, Gud är glad och vill sprida glädje. Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem, gläd er med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Så när vi upplever oss förlorade kan vi hoppas på denna glada Gud som hälsar oss välkommen hem. Allt sedan skapelsen har Gud hjälpt människor att återvända hem, återfinna sig själv genom frågan i Edens lustgård. Människa, var är du? Och i ett tålamod som tycks utan gräns har Gud väntat. Väntat på att vi ska berätta för Gud vart vi är. Gud är som heden som letar tills han finner. Till sist i den här predikan vill jag ge en andlig övning som vi lite kort ska göra här och nu, men som du också kan ta med dig i veckan eller i sommar. Låt din fantasi hjälpa dig. Det här tar alltså 30 sekunder så att ni behöver inte vara oroliga. Låt din fantasi hjälpa dig. Vill du kan du blunda. Se dig nu som fåret som kommit bort. Se framför dig heden, Jesus, Gud, som kommer gående. Gud letar efter dig. Berätta för Gud var du befinner dig. Kanske behöver du berätta mycket eller lite. Här är jag just nu. Gud kommer att hitta dig. Fortsätt gärna använda den här övningen för att låta dig bli funnen. Återfinnandets glädje är stor. Glädjen hos Gud och oss själva när vi äntligen hittar hem igen. Amen.